En podcast från Aftonbladet.
Karin!
Tone!
Nu gäller det att hålla huvudet på skaft.
Ja.
För dig och mig.
Japp.
Hur mår
Varför?
Du? Nej, jag vet inte.
För att vi inte sover.
Nej, men jag får känna att vi är lite upp på svävar i det blå, du och jag.
Japp.
Och du, så här tänker jag på dig just nu. Mm. Du är en heliumballong med ett litet snöre i sig.
Vem håller i det?
Det är jag som måste hålla i det. Problemet är bara att jag också är en liten heliumballong.
Vi svävar.
Och vi är hopknutna i varandra.
Inte i marken.
Men inte i marken.
God
Förstår
damn.
Du vad jag menar?
God damn. Ja, nej, det är bara, nice.
Men jag tycker det är nice. Ja. Men det bara känns som att nu när man ska sätta sig och poddaloo så måste vi liksom bara, hallå. Jag kände direkt när jag såg mina anteckningar, bara, varför skulle jag prata om det här komplicerat idag? Ja. Men jag vill börja med att säga, wow, vilken skönhet du är.
Va?
Så snygg och jättevårig. Gult, verkligen din färg.
Oj,
det här orange läppstiftet är så snyggt. Jag älskar dina byxor, som jag sa innan, du borde stå upp hela podden för att visa dina byxor. Jättefin.
Tack,
jag älskar
när
du har uppsatt hår.
Gör du?
Ja, men jag känner att jag är som en sån äcklig man som är så, älskar när håret uppsatt.
Vadå, är männen alltid så här, nu ska jag håret ner.
Ja, men det är bara så kul med män som har sån feedback på hur man ska ha håret.
Ja. Varför tycker du att jag ska ha håret uppsatt?
Om man ser ditt vackra ansikte. Som min mamma brukade säga till mig, insåg jag nu när jag sa det till dig.
Fint.
Men jag, härom veckan så provade du ju en av dina många bröllopsklänningar. Mm. Och då var ju Geir med hos dig och du provade den för mig på FaceTime. Mm. Och då var han ju så, have the hair down!
Ja, hela tiden. Ja, det är typiskt.
Men jag var så, have the hair up.
Ja, men jag måste hitta min egen vilja.
Du måste hitta din egen. Jag tycker du ska göra som du vill.
Och Karybdis, som jag tänker på er som. Och jag är Odysseus. Och jag måste navigera här emellan. Det är Odysseus sommar.
Ja, det är det verkligen. Jag har ju börjat läsa om.
Men fan att vi skulle prata om
Odysseus. Men det måste vi göra.
I sommar.
Men vi får prata om den när kommer tillbaka. För annars kommer inte folk.
Men herregud.
Jo, jag vet. Men så här är det. När vi pratar om film i podden så vill inte folk lyssna från de själva har sett.
Nej, men vi kan prata om boken som filmen baserar sig på.
Du ville ju att vi skulle läsa korta böcker. Och ska jag säga vad...
Ja... Nu är det som att menar att jag typ inte orkar läsa en tjock bok.
Nej, det är inte det jag menar. Men jag kommer ihåg att det var just en efterfrågan du hade.
Mm. Okej. Okay. Ja, men nu har vi ju sagt vilken
vi kan lyssna på ljudboken.
Odysseen, ljudboken.
Tror du det finns?
Du vet väl... Nej, men jag tänker ju... Ska säga så här.
Ja.
Den här, vad heter hon, Emily Wilson översättaren som har översatt. Hon är så.
Vem är det? Jag måste googla. Har jag sagt vem som ska läsa in min ljudbok?
Nej.
Oskar Töringe.
Vem är det?
Alltså, jag valde honom för att jag älskar honom i Tunna blå linjen.
Ja.
Han spelar en polis där.
Okej. Okay. Nej, men Emily Wilson...
Ja,
men,
kan du säga inte mer än okej?
Okay. Fan, vad kul!
Tack, varsågod, fortsätt.
Fantastiskt, det tycker jag låter helt perfekt.
Thank.
Jo, det jag vill säga är att Emily Wilson, hon har ju översatt Homeros. Både Iliaden och Odysseen.
Det är den jag har.
Ja, och de är väldigt uppmärksammade
första
hennes översättning.
Första kvinnliga översättaren av Odysseen någonsin.
Av Homeros, precis. Och då finns ju den första meningen i Odysseen. Båda de första meningarna i både Iliaden och Odysseen är ju väldigt så kända.
Mm.
Och jag tror den svenska gamla översättningen av Odysseen är så... Sång med, sjung om den man som så länge i skiftande öden seglade runt sina Troja förstört den heliga staden. Men, typ så.
Ursäkta, hur kan du den?
Jag vet inte, den bara sitter.
Sen när då?
Sen jag var liten och läste. Jag vet inte ens.
Oh my god.
Ja, i alla fall. Men, och det är en lång mening.
Ja.
Så, ja. Och vet vad hennes första mening i Odysseen är? Hon översätter ju till engelska.
Ja, säg.
Tell me about a complicated man.
Det här är faktiskt, och det är helt sjukt, för jag läser ju den översättningen nu.
Tell me about the complicated man.
Ryss. Hon är bäst.
Hon är så cool.
Först, jag måste bara säga en helt annan grej som hände förra veckan, eller som liksom började uppdagas förra veckan.
Nej. Ja.
Det här att det är en AI-novell som har vunnit...
I Granta,
den litterära tidskriften, har vunnit ett litterärt pris.
Den är helt AI-producerad.
Nej, men hur?
Och en AI-författare väl?
Ja. fan vad spooky. Mm. Fan vad spökligt.
Spöklikt.
Spöklikt. Så här vill jag. Nu ska jag säga en grej. Jag tycker det är så bra det här med svenska och engelska. Mm. Men jag vill inte höra mer feedback på hur jag säger egentligen. Marra var typ så, men varför, så min kille var så, varför säger du det så? Jag bara, det är inte att jag säger det så, det är att jag tror det är så det heter.
Och nu vill du inte ändra dig.
Hur heter det?
Egentligen.
Egentligen.
Ja. Och jag vill bara säga, varför vi pratar om Odysseen är ju att det är Christopher Nolans filmatisering kommer i sommar. Och den är ju redan omdiskuterad.
Ska jag säga att jag är
peppad på den.
Jag har varit peppad i 2 år på den.
Nej, alltså jag har varit peppad tror jag i 4 år.
Vet du vad vi också spy av när vi var på middag med min förläggare? Förra veckan, du och jag. När du sa till mig att du inte har sett Batman-trilogin med Christopher Nolan.
Nej, har jag inte det? Men har jag inte det?
Jag kanske har sett en. Alltså, ja. Hade du sett trilogin så hade du inte. Nej. För det är ju så kul att du har upptäckt Mad Max Fury
Road.
Fury Road. Mm. Som du var också, att du var så hela tiden med att vi skulle komma tillbaka in på det samtalsämnet.
Den på middagen. Mm. Ja. Det var många andra som ville det också.
Det var många, alla ville det utom min förläggare.
Och du var inte.
För vi hade ju redan haft det samtalet typ 2 gånger.
Men om det är någon tittare eller lyssnare som
vill höra mer
så kan jag tänka mig att göra en egen specialavsnitt bara med mig själv.
Nej, förlåt, det är inte ett amerikanskt, sa jag att Agranta var ett amerikanskt, ett brittiskt litterärt magasin. Men så jävla
kul. Ja. Har du läst den? Jag har inte läst novellen.
Jag har inte heller läst den. Nej. Jag fick ångest.
Jag fick också ångest.
Jag fick sån ångest.
Och fick du så odefinierad ångest?
Ja.
Ja. Du fick inte, det är svårt att, du fick ångest bara över tiden vi lever i. Eller?
Ja, men jag tror typ också att det var så här. Jag fick också ångest över typ Grant är ju, alltså jag har ju verkligen respekt för den tidningen. Mm. Och att det också känns som att jag fick ångest för, det var inte bara så här, oh my god, nu kan AI vara bra, utan jag var så här, oh nej, Grant är så dåliga. Ja. Det var typ nästan en sån ångest.
Ja, att man inte kan lita på en institution.
Man kan inte lita på en alltså man kan inte, precis. Mm. Mer än att det inte går att lita på AI.
Mm.
Ja, man kan ju inte känna sig sviken av AI.
Nej, det kan man inte.
Men av människor kan man känna sig sviken.
Ja. Okej. Okay. Det var sorgligt.
Nej, men och att Nobelprisvinaren Olga Tokarczuk har sagt nu att hon använder
ja, det såg jag.
AI i sin skrivprocess.
Mm. Vet du hur?
Nej, men då var det någon som sa att hon hade att hon, ja, skitsamma. Men det bara ska bli spännande att se vad som händer med allt.
Jag tycker det är väldigt spännande. Rent politiskt så verkar ju det här med datacenter nu i USA bli en av de absolut viktigaste frågorna i det här mellanårsvalet i höst.
Mm.
Och att det är ju en.
Ursäkta.
Det blir ju liksom, de här datacentren, dels är det ju hur de suger upp, eller liksom belastar då the grid, alltså själva elnätet i de här delstaterna, och de förbrukar mycket vatten. Men framförallt är de ju fysiska manifestationer av en teknologi och kanske en samhällsutveckling överlag som folk känner sig så extremt obekväma med. Och då blir det så, det är så svårt att göra motstånd mot den här.
Verkligen.
De här personerna, de här strukturerna, men de här datacentren är ju på riktigt. Det är liksom riktiga investeringar som påverkar. Och då går det lättare.
Ska vi bomba en sån?
Att göra motstånd.
Verkligen.
Jag tror. Nej, det ska vi inte.
Okej.
Men vet du vad vi ska göra?
Nej.
Vi ska prata om Una-bombarens manifest.
Ja, det ska vi faktiskt.
I vår sista samtal om, i vår manifestserie som vi har på Kulturhuset i Stockholm.
Exakt.
I augusti.
Ja, vi kommer lägga ut länken när biljetterna är släppta på vår Instagram.
Ja.
Men
bless you.
Åh, gud. Mm. Tack. Ja, från det ena till det andra.
Ja.
Jag läste en bok.
Ja.
Av någon som jag har följt länge på internet.
Mm.
Som heter Deconstructing the Kardashians.
Mm.
Av MJ Corey.
Mm.
Hon har länge haft ett TikTok-konto och ett Instagram-konto som heter Kardashian Colloquium.
Mm.
Och hon är besatt av Baudrillard. Som skrev om hyperrealismen.
Mm.
Och hon har liksom tolkat samtiden och Kardashian utifrån de här teorierna.
Mm.
Och jag tänkte att jag skulle berätta lite om den.
Mm.
Men från början, jag kan säga att jag tycker att hon började typ med det här 2019 kanske, 2018. Och jag tycker att det har ändå hänt så mycket med kanske typ, om man tänker på det som någon slags estetik eller kulturkritik, att det känns som att det inte alls är så intressant att dekonstruera till exempel The Kardashians som det var för 10 år sedan.
Nej, verkligen. För, men hon, förlåt, vad var hennes format? Ett Instagram-konto?
Instagram-konto från början, ja. Och sen TikTok, och nu har hon skrivit en bok.
Just det.
Och hon berättar liksom att den första hon, först, när hon först blev liksom besatt av The Kardashians var, och hon är egentligen inte teoretiker från början, utan hon är terapeut, så det här är liksom lite hennes hobbyverksamhet. Hon är självlärd liksom poststrukturalist, och hon, hennes ingång till sin besatthet av att förstå vår samtid genom Kardashian-familjen, alltså, vilket jag tycker egentligen är ett bra projekt, för att de är ju liksom, de har ju så mycket makt, och all makt ska ju granskas. Men det var att hennes ingång var ett enskilt avsnitt av Keeping Up with the Kardashians när de är i Bora Bora. De var ju där väldigt mycket förut. När Kim var gift med Chris Humphrey, kommer du ihåg honom?
Nej.
De var ju gifta.
Jag vet
typ
jättelite om The Kardashians.
Kim Kardashian gifte sig med basketspelaren Chris Humphrey. Och de var gift, och han var liksom ändå så här återkommande i tv-programmet. Och de var gifta i kanske så 36 dagar. Och sen så gjorde de, och sen så skilde de sig, och sen så träffade hon Kanye West direkt. Okay. Så det var, och då blev det sånt. Hon var ju så hånad i media under den här tiden. Och det här är ju liksom länge sedan. Men hon såg, men författaren då som skrev den här boken såg liksom ett repriserat avsnitt. När Kim då är i Bora Bora och hon tappar ett diamantörhänge. Har du inte, du har aldrig sett det här heller.
Nej.
Och hon får panik och hon börjar gråta och skrika. Och så säger Courtney, Kim, there are people dying. Typ, skärpt till dig. Ja. Och sen så till sist i det här avsnittet då, allting är ju så iscensatt.
I vattnet?
I havet liksom. Och allt är ju så iscensatt och sådär, som du vet, i sådana reality shows. Och liksom superkurerat, och det ska vara verkligt, men det är ändå inte verkligt. Men så till sist i det här avsnittet så säger hennes lilla Rob Kardashian, han är inte längre med i serien, men han var det under den här tiden, typ, ja men Kim, våra föräldrar har inte uppfostrat dig för att du ska uppföra dig så här jävla bortskämt. Och deras pappa är ju död, och han hänger alltid som en sån gud över dem i allt de gör. Och då var hon så här, men det var så intressant att se sig den här MJ Corey då. För då var det som att i hennes ansikte så var det så här en sekund av något som var sant. Alltså hon skämdes på riktigt.
Över sitt beteende.
Över sitt beteende i den här liksom... väldigt konstruerade situationen. Och då var hon så här, oh my god, exakt det här
Baudrillard
skriver om när han skriver om det hyperrealistiska. Och då liksom började hon så liksom dekonstruera Kardashians. Men, och jag har alltid tyckt att hon har ett ganska intressant projekt. Och jag tror också när jag själv upptäckte henne, så som sagt, då var vi ju också på ett helt annat ställe. Och det är typ nästan som en naivitet, tänker jag på det nu. När man letar efter så symbol och mening i den populärkulturen. Och nu känns det som att den nästan är helt meningslös.
Men hur tolkar hon då det här avsnittet? Alltså, vad är hennes...
Nej, men jag trodde inte att hon hade en tolkning av det så. Utan hon var mer så här, oj, wow, fan vilken sjuk krock mellan... Det är väldigt konstruerade och något som skulle kunna vara riktigt. Och jag tänker att jag ska förklara vad då det hyperrealistiska är. Men jag vill bara säga först att jag tycker typ så, gud vad det har ändrats. Jag vet att du aldrig har ägnat dig åt den sortens skrivande, men jag har ju verkligen gjort det när man är så här, vad betyder så den kommersiella kulturen? Och nu känns det som att vi lever inte i så här, men det betyder ingenting. Och kanske är det då att vi verkligen är det hyperrealistiska. Baudrillard har ju då framförallt tagit Disneyland som ett exempel på det hyperrealistiska. För att den parken är liksom ett perfekt exempel med så massa olika sammanflätade ordningar som han skriver om. Det är en lekstuga, en kapsel av barnsligt nonsens, och det är liksom, man går in genom en grind och så är det så här, här är allt på lek. Men egentligen så är poängen med Disneyland att det är typ Disneyland som är Amerika. Men man har byggt det för att försöka dölja den riktiga verkligheten om Amerika. Och att Disneyland då presenterar sig själv som en fantasi. Och det är det som gör parken farlig. För att markera sig själv som låtsas, så gör den att den påstår då att Amerika är på verkligt. Men att då att Amerika också är så fake att det liksom blir en omkastning i det. Mm. Att Los Angeles som ligger liksom runt om Disneyland är inte mer verkligt än vad parken är verklig. Mm. Och att hela staden just, och han skriver just om Los Angeles och Disneyland, är inte längre något annat än ett nätverk av oavbruten overklig cirkulation. Och det här kan man då se tillbaka sen på Disney, liksom medielandskapet, att hela den amerikanska medielandskapet och hela varumärkesekonomin är exakt samma ordning som Disney-varumärket är och Mickey Mouse är. Mm. Och att då Disneyland finns till för att dölja att Amerika är den här varumärkesstrategin. Mm. Att någonting hyperrealistiskt betyder inte att det är overkligt, utan det betyder att det är mer än verkligt. Mm. Och det är liksom att tecknet har lossnat från sitt original och börjar producera verklighet på egen hand. Mm. Som att när man ser typ en perfekt simulerad solnedgång typ i en video, och så är, eller typ en animerad solnedgång, och den solnedgången känns mer riktig än den riktiga solnedgången. Mm. Det är inte en kopia, för det är inte liksom en fotografi eller sådär, utan det är vad en solnedgång borde vara. Ja,
hur den borde kännas och se
exakt
ut.
Exakt. Mm. Och det som är då Baudrillards stora påstående är ju att den här modellen då, den fake solnedgången, kommer först. Mm. Så det är den vi tänker på när vi tänker på en solnedgång numera. Mm. Vi tänker inte på den riktiga solnedgången. Mm. Och det är därför då Disneyland blir som ett sånt pedagogiskt format för honom, för att det är liksom det som är det riktiga Amerika, fast det påstår sig vara typ ett lekland i Amerika. Mm. Och det är det här som då hon, MJ Corey, håller på med hela tiden. Och det är det som är liksom ingången då till det här med Keeping Up with the Kardashians, och det är väldigt så att de iscensätter en verklighet där Kardashian, hon säger så här, att det är ett självkurerat hyperrealistiskt universum. Mm. De är inte figurer i ett mediesystem, utan de är sitt egna mediesystem. Mm. Och det är ju det som har varit så sjukt med Kardashian-familjen, och det är det som har gjort att de har överlevt så himla länge. De har konstruerats som ett helt slutet system av tecken som refererar tillbaka till sig själva. De har tv-program, de har liksom sminkmärke, klädmärken, sociala medier, äktenskap som de, och nu har de ju sina barn som de använder, kroppar, och allting går in i samma, i det här nätverket där allting bekräftar varandra. Mm. Och där har hon ett ganska intressant exempel där hon liksom verkligen går tillbaka till Baudrillard då. Mm. Till exempel skriver hon att samtidens Mickey Mouse-öron är Kim Kardashians röv. Mm. Mm-hmm. För att runda former, har en sån varumärkesspecialist sagt, skapar aldrig några problem. Mm. Och det är därför Mickey Mouse-öron är så framgångsrika, precis som Kim Kardashians röv. Och att det är den här röven som är den nya tidens Musse Pig-öron.
Okay. Ja.
Och typ, då har hon en massa olika exempel i den här boken på det här. Till exempel när Khloe Kardashian talar om skönhetsidealens press. Mm. Och det är ju hon som är så ansiktet utåt i familjen för att ha ångest över skönhetsideal. Mm. Och då försöker hon ju skapa en situation att hon är som så att du och jag som också lider av det. Mm. Men hon är ju arkitekten bakom det hon lider av. Ja. Och det är liksom då det här en perfekt av liksom Kardashians världsspel, där de refererar till den feedback loop av press som människor känner när de konsumerar innehållet som de gör. Skapat, exakt. Ja. Och det då menar hon är en Baudrillardsk figur. Mm. Orsaker verkar ha liksom bytt plats. Skönhetsidealet kommer från dem. Mm. Men smärtan som kommer ur att vi känner så kommer också från dem. Mm. Och sen så säljer de det tillbaka till oss som autenticitet. Mm. Vad tänker du om allt det här?
Nej, men jag tänker på...
Tycker du att det är relevant liksom?
Ja, nej, men jag tänkte på... jag skrev lite grann om Baudrillard, eller väldigt, ja, väldigt lite, men i den...
Gud vad du är bra på att säga namnet.
Ja, men tack du. Ja. Nej, men i min bok som handlar om 90-talet, ja, han skrev ju också en väldigt känd essä precis i början av 90-talet, ja, när det här första Gulfkriget... Ja. Hade inträffat. Och då skrev han, och det var liksom det första så riktigt... TV-sända kriget.
Ja.
När Irak invaderade Kuwait, och sen kom USA och skulle slänga ut liksom Irak, och det handlade om olja. Och då var det här sändes på tv och det blev väldigt så regisserat krig. Och då skrev han en känd essä där han skrev att det här kriget har aldrig inträffat.
Nej.
Det här kriget finns inte, det har aldrig inträffat. Och det vi ser är bara en representation av någonting som liksom inte har skett. Och han menade att liksom det riktiga kriget då försvann bakom den mediala skildringen. Eller den mediala skildringen liksom tog helt över. Och så att det var det enda som fanns.
Ja.
Och, eller, ja, vi hade, människor hade ingen möjlighet att skaffa sig kunskap om egentligen vad som hade hänt. Utan det var det här mediekriget som var poängen, så att säga. Och sen, några år senare, så kom den här filmen Wag the Dog 1997. Där med, om det är Robert De Niro och...
Är det Matt Damon?
Nej, det är Dustin Hoffman.
Just det.
Där det är en amerikansk president som är knipa och som behöver han liksom en avledningsmanöver. Och då konstruerar de ett krig,
ja,
som de spelar upp. Och det hände då samtidigt... Eller det kom precis några veckor efter det så kom den här Monica
Lewinsky-skandalen.
Oh my God. När Bill Clinton hade haft sex med sin... med en så Vita huset praktikant som i sin tur ledde till att krigshandling eller det fanns det som hände sen var att Clinton fattade beslut om att skicka massa eller att gå anfalla Al-Qaida i Afghanistan och många såg det som en avledningsmanöver då från så att det, liksom hela 90-talet var den här
verkligen
liksom vad är konstruerat vad är, och idag tänker jag med Trump eller tänkte bara på Trump och de här krigen som han nu konstruerar för det känns som att han är ju en representant för
hyperrealistiska
alltså han för honom finns bara den mediala verkligheten han är verkligen verkligheten finns ju inte för honom.
Precis.
Alltså den materiella fysiska verkligheten här känns inte som att den har någon mening för honom överhuvudtaget.
Ja.
Och så tror han och så gör han den här kuppen i Venezuela. Där han avsätter regeringen och amerikanska oljeintressen går in liksom. Och så tror han sen att men då kan vi göra samma sak i Iran för han förstår inte att Iran är ett land med över 90 miljoner människor.
Alltså, nej för det är bara som en sån det är bara den solnedgången för honom på den där skärmen.
Det är bara solnedgången på skärmen och för honom spelar det inte heller någon roll.
Nej, precis.
I slutändan om den materiella verkligheten finns eller inte för att han tror ändå att han ska kunna...
Precis.
Han är ju politikens Kardashian.
Ja, men verkligen. Och det är ju inte, det är många... Det här har ju MJ Corey skrivit om mycket också. Hon är ju övertygad, den här författaren, om att Kardashian kommer kandidera för president någon gång under sitt liv.
Ja.
Nej, men precis. Och jag tror typ så här... Det jag menade tidigare, eller när jag bara sa lite det här med kort om Marx, typ, att... Ja, men Baudrillards begrepp är ju då att skillnaden mellan verklighet, och det är ju det du sa också med de här krigen, att den skillnaden mellan verklighet och bild har upphört att fungera.
Mm.
Och det är ju då skillnaden mellan att verkligheten döljs av bilder.
Ja, just det.
Som man, det var det jag menade, det var lite slarvigt sagt. Liksom där de här tecknarna eller de här bilderna och symbolerna inte längre pekar på någonting verkligt utanför sig själv.
Nej.
Utan då är det här liksom slutna systemet.
Ja.
Och det är en verklighet som har ersatts av sina modeller.
Men jag tänker, jag menar, på ett sätt är det ju mycket, det är mycket lättare liksom för Kardashians att upprätthålla sitt universum, för de har kontroll över de flesta parametrarna i det här universumet och de kan regissera det och de som är otroligt skickliga på det då och spela mot liksom samtidens medielogik. Men,
jo, men också
jag tänker
på
problemet för Trump är ju ändå så, det finns ändå 90 miljoner människor där och på något sätt ibland med honom är det ju som att verkligheten liksom sipprar in i hans hyperrealistiska konstruktion.
Det går inte alls att liksom applicera på allt, men jag tror typ det som är intressant när man läste den här Deconstructing the Kardashians, som inte är en ganska inte så bra bok, men det är ju också liksom att där blir det ju egentligen traditionellt så är det ju att vi tittar på en tv-serie och typ tv-serien finns för oss, men The Kardashians tar ju hela tiden in tittaren i det de gör, så det är ju egentligen mer att vi att de använder sina tittare i sitt universum. Och det också kastar ju om vad som är verkligt och vad som är symbolik. Liksom.
Ja, verkligen.
Men jag tänkte på det så mycket nu när jag har blivit besatt av Clavicular.
Mm. Berätta om Clavicular.
Clavicular, han har ju varit så inne i mainstream-media senaste tiden.
Mm.
Och jag har kollat så mycket på hans stream och sånt där, streams och sånt där nu när jag inte kunnat sova. Mm. Och han är ju en kille som är 20 år gammal. Mm. En streamer i USA som har blivit känd för att han är luxmaxing. Mm. Och han blev känd nu i mainstream media för att han sköt en död krokodil. Mm. Eller alligator. Mm. Och då...
Trodde han att den var död?
Jag vet faktiskt inte riktigt vad som har hänt. Nej. Och då skulle han då upp i rätten för det här. Ja. Och då...
Varför får man inte göra det?
Man får inte bara skjuta vapen hur som helst på många platser. Inte ens i USA.
Mm, mm. Det så... känns inte som en så jättefarlig grej. Alltså...
Nej, men det var inte som att han fick fängelse. Utan det var ju liksom mer...
Någon böter eller någonting.
Ja, exakt. Ja. Och då... hans liksom hela anledning till att han har blivit stor och känd är ju att han ska hjälpa unga killar att bli mer snygga. Mm. Han själv började på testosteron när han var ännu yngre än redan, typ när han var tonåring. Mm. Han har tagit sådana minoxidil.
Vad är det?
Jag kan inte prata idag. Det är sån här grej man har i håret. Aha. För att det ska växa. Rogaine Forte som det heter, men själva medlet. Och han sa ta östrogen. Han är metamfetamin maxing. Mm. För att han är ju han har själv sagt att han är atypisk neurologiskt. Mm. Men han har inte sagt vilken diagnos han har. Nej. Men många läser honom som väldigt autistisk. Och han kan inte umgås utan att ta metamfetamin. Mm. Och hela hans streaming content är typ att han ska ragga tjejer. Mm. Och då det är ju han som liksom håller på med det här ordet luxmaxing mest. Och man ska slå sig själv i ansiktet med en hammare för att liksom krossa kindbenen lite så att de växer och blir större.
Mm.
Och han är så här, men skönhet är bara matematik.
Ja.
Så det är ju så kul när han sitter med så här, Logan Paul till exempel, som är sånt asshole fighter, gammal youtuber i hans podd, och typ så här, och Logan Paul säger så, men rate my face, och han är typ så till hans med co-host säger han så här, du är typ 3,7, din mellanansikte är så långt. Alltså han bara det är så ovant att se män prata så till män.
Ja, okej, men det är någon idé om så gyllene snittet.
Exakt.
Eller liksom linjer.
Precis, som har kommit från en, liksom, en trifekta bland sites i incel-communityt.
Mm-hmm.
Som heter, en av dem heter Slut Hate. En heter, ja, jag vet inte, jag kommer bara ihåg den som heter Slut Hate. Men det heter PSL, heter förkortningen. Och där har de hållit på med de här måtten under många, många år.
Och tagit fram en som en formel.
Exakt, som en formel. Och han har liksom mer populariserat den.
Okej.
Också för att han är så speciell.
Ja.
Men i alla fall, och då när han var i den
men
här...
Men finns det också en sån rasistisk... Alltså är det en viss
självklart
typ av...
Självklart är rasist. Ja. Det är inte som att de är så...
Nej.
En... Du vet,
nej, nej. Men det, jag vill bara ha det sagt.
Ja, ja. Och då när han var uppe i rätten så blev han viral, för då blev han mogd av domaren. Mm. Och att bli mogd betyder ju då att man blir liksom ägd. Utseendemässigt. Mm. Eller liksom
att någon knäcker den.
Precis.
Någon är bättre.
Eller att man är mogging, att man bara... Alltså man posar och liksom poserar.
Mm. Mm.
Och då kommer han in där. Och han är ju bara en liten pöjk. Mm. Det är ju det som är så sorgligt att säga. Då kommer han in där i rätten. Och så sitter det typ så världens sexigaste jävla movie, liksom filmstjärne, domare. Och bara ser ut som en sån modell typ.
Ja.
Ja, men jag tänkte verkligen på det då. För att jag, nu när jag har liksom konsumerat hans innehåll så mycket. Och jag tänkte på det när jag läste den här boken. Att det känns som att... Alltså tillbaka till det jag sa i början, som jag tror också att boken känns nästan, man är lite trött på det. För att man är typ så här. Det känns som att det är så svårt att tänka något mer nytt smart om Kardashians typ. Men att det var någonting i honom som känns så hyperrealistiskt. Alltså jag menar, allting som Kardashians håller på... Även om det då är att liksom relationen mellan symbol och verklighet har fallit samman, så tycker jag ändå att de hänvisar till en verklighet. Mm. Ja, med skönhetsideal eller liksom äktenskap som faller samman. Eller liksom, även om de då är den mer sanna representationen, så är det ändå så igenkännbart. Men han Clavicler, det är ju bara så här... det är bara uppstått ur en tid eller ett sammanhang där allting bara är bilder.
Ja.
Och det finns inte ens egentligen en riktig hänvisning till något som är något.
Som man har lärt sig eller någon...
Nej,
eller
alltså liksom... det är så... hans beteende är liksom så... Det påminner liksom inte ens riktigt om något.
Nej, det, är
alltså, det är inte som solnedgången eller kriget eller så. Det är mer sant än den sanna grejen. Utan det är bara helt så...
Jag tycker inte heller
slumpgenerator.
Nej, men för jag tycker inte heller det påminner inte heller om ett så ett genuint gammalt mansideal. Man bara, vad, du är så fåfäng, du ska hålla på och slå dig själv med ansiktet med en hammare. Alltså det här påminner inte om så den klassiska nostalgiska idén om, du vet, mannen som beskyddare av familj. Nej, inte det heller. Och det är inte heller liksom ett feminint ideal. Så det är som du säger, vad är det här?
Vad är det? För jag tänkte
jag kan
också
inte heller
så...
tänka in det i någonting.
Jag kan inte heller tänka in i någonting. Och jag
är
var
det
så här,
ett uppror då bara?
Ja, men det skulle väl kunna vara. Men jag menar, det är ju inte bara han, utan han har ju blivit en jättestor streamer. Så det är ju uppenbarligen att det,
men
att
det är nihilism.
Ja, det är som någon nihilism som hugger tag i folk.
Mm.
Och att liksom...
Det är väldigt originellt. Du menar, är det originellt?
Ja, men det är också typ så... Men det har också verkligen blivit
hyperrealistiskt
att göra på något sätt. För det är liksom... Eller förstår du vad jag menar? Det är typ så... Mm. Det är som att bron mellan bilden och verkligheten aldrig ens har funnits.
Nej, nej.
Och jag försökte tänka när jag tittade. Jag bara så här, men skulle man kunna säga att det är så här... Ja, men det är så här... Och kvinnor har alltid haft... Men det är inte...
Det är inte riktigt det heller.
Typ.
Och är det grundat i typ kvinnohat?
Alltså, ja, finns det... Kvinnohatet är ju alltid
det är närvarande,
där.
Men det är inte heller det som är
nej,
den
för
det är såna, poängen.
Då säger de typ så här, han pratar ju om ROI, ROI hela tiden, return on investment.
Mm. Alltså det är hur mycket, ja, vad man får tillbaka för
om man investerar, hur, vad får man tillbaka på den investeringen?
Exakt,
vad är avkastningen på din investering? Och sånt tänk har man ju särskilt om, eftersom vi lever i en kapitalism, så tänker man ju om många grejer, men han tänker ju så om allt. Och då blir han intervjuad i så här olika YouTube-shows och sånt, och så är det typ som att de frågar, men typ, gör du det här för att få tjejer typ?
Mm.
Och så känns det som att han är ändå då väldigt då atypisk,
yeah,
liksom, så att han verkar inte alls vara så intresserad av intima relationer. Mm. Och så, men ligger han ju med tjejer, och då är de så här, jaha, men han bara, nej, men dating, det är inte så hög ROI.
Nej.
Och relationer är inte så bra avkastning på investeringen som det här med mitt utseende
är. Vad är valutan? Vad är avkastningen?
Nej, men det är ju det jag inte...
Är det uppmärksamhet? Är det följare?
Nej, det är att vara snygg.
Ja. Och att bli bedömd av andra som snygg enligt den här modellen då. Är det är det som är målet, att liksom klättra i den här matematiska modellen.
Exakt, och göra liksom komma så långt upp man kan. Men det är det som är målet i sig.
Ja, det är det. Och är det då så, för jag kan inte det här, men är det då så att typ ligga med tjejer eller det får en att klättra i den
Nej.
Nej, men varför gör man det överhuvudtaget? Jag tänkte
han är så, man behöver inte ligga med tjejer för det är inte så hög ROI.
Nej.
Och det är därför jag blir så här.
Men jag tänker att om det är ett mått på att man är attraktiv, att tjejer vill vara med.
Jo, men han säger, jo, men det är Karin, det här som är kollapsen mellan bilden och verklighet. För att han är så, nej, jag gör inte det här för, alltså jag får inte det här för att få tjejer.
Nej.
Alla vanliga YouTube-bros är typ så, men vad är det som är poängen då? Han bara, nej, det är ju bara att komma att liksom att bli snygg.
Ja.
För att samhället, då är samhället mycket bättre mot den. Men sen vad man ska göra i samhället,
med den
där finns liksom
tillgången.
Där finns ingen föreställning om du vet,
nästa.
Nej, exakt. Och det var någon som blev intervjuad som var typ så, men varför kan du inte bara utbilda dig till doktor eller någonting? Han bara, det är väldigt låg ROI på att bli doktor.
Ja.
För att, alltså, han har sånt...
Ja.
Så det finns inte ens något mål.
Nej.
Det är så speciellt.
Nej, men jag tänker det du beskriver är ju att känslan när man sitter och fastnar i sin feed.
Ja.
Och man bara tittar på de här... Jag gör det ibland, liksom man fastnar i en feed och så ser man, kanske man hamnar i något kaninhål med väldigt rika, jättekonstiga människor som typ åker så privatjet och jämför så första klass
med privat.
Det här är den bästa. Ja. Nej, det här är den bästa. Nej, man bara sitter där och bara det här är så tomt, det är så sjukt, men ändå så fastnar man en stund liksom.
Exakt.
Och det är som att det är där han är, bara i den.
Ja, precis. Fast alltså, det är typ ännu konstigare, för det är så här, man vill vara rik typ. Det är ändå en sån etablerad fantasi i verkligheten.
Ja, i verkligheten.
Men han har liksom ingen etablerad fantasi om verkligheten.
Nej.
Och då är det som att typ Jag vet att det är så konstigt. Jag försöker inte alls förstå det.
För jag tänker, han är ju också så ensam. För jämfört ja. Med Kardashians, de är ändå så en klan.
Exakt.
Det är ju väldigt bekant
ja.
Mänskligt fenomen att du vill liksom...
Ja.
Ja, de här relationerna mellan dem är väldigt viktiga.
Exakt,
och
eller i alla fall de vill det och de liksom,
ja, men de vet, anspelar
ja.
På det
ja.
Men för han är väl också otroligt ensam. Han är bara en solitär
ja.
I den här världen.
Ja, men precis.
Som är helt så det, men det är en otroligt, alltså nihilism är väl det närmaste vi har.
Jag vet, och,
men,
jag måste
men det är också en nihilism liksom utan. För jag tänker, där finns det i alla fall ibland en vilja att krossa saker.
Nej, den är
nej,
helt
den är
flatt. Det är som ett avslaget glas Ramlösa.
Ah.
Det är så konstigt. Ja, men för då tänkte jag den här liksom hyperrealistiska utvecklingen i fyra steg,
mm.
som är då bildens successiva faser som Baudrillard skriver om.
Mm.
Då är först i bilden att det är avspegling av en djup verklighet.
Mm.
Det är en god representation.
Mm.
Och sen så är nästa steg att den maskerar och förvränger bilden mm. av en djup verklighet. Alltså den ljuger om det verkliga. Men
yeah.
det verkliga finns fortfarande kvar där bakom.
Mm.
Det är så ideologin är.
Mm.
Sedan maskerar bilden frånvaron av en djup verklighet. Det låtsas att det finns något där bakom, men det gör inte det egentligen.
Mm.
Och den sista bilden...
Det är Disneyland.
Ja, exakt. Det är mm. Disneyland och Kardashian. Men den sista skulle jag då säga, det kanske därför jag tyckte att hennes bok inte då landade i det här. För det är mer det jag tycker att Kardashians gör
ja.
Än att det här sista som jag tycker att Clavicular gör.
Ja.
Som är att den sista bilden har ingen relation alls
Nej.
Till någon verklighet. Utan det är liksom sitt eget rena rum. Typ.
Ja.
Och det är då simulationens ordning och det är där hyperrealiteten börjar.
Ja.
Och så tycker, eller hyperrealistiska.
Nu är vi där.
Så då är han, Kardashians är den
Nummer tre,
att ja. Man maskerar bilden av, liksom för att, som en frånvaro av den då djupa verkligheten.
Mm.
Och att, den att det låtsas att det finns något där bakom.
Mm.
Och det är kanske därför också det inte var så intressant att läsa den här boken.
Nej, nej, precis.
För att det är så att det finns inte riktigt något där bakom.
Nej.
Men Clavicular...
Det är next level.
Det är inte ens en förvrängning, det
nej.
Är bara så... Plup. Alltså det är bara så...
Men det är så intressant, men undrar var de här, liksom de här fantasierna, var de kommer ifrån och de här målen eller hans...
Jag vill inte dra in psykoanalysen nu.
Nej.
Men hans mamma är ju bodybuilder.
Ja. Okay. Jag tror att vet du vad? Jag tror att det är läge att dra in psykoanalysen. Jag tror att det blir svårt navigerat utan den.
Ja, och också att han är ju sånt covid barn.
Ja.
Han satt hemma på sin dator under hela covid.
Ja.
10, 12, 14 timmar om dagen och surfade på de här forumen. Och det
ja.
Var så han blev...
Losskopplad
ja.
Från
Exakt.
Verkligheten.
Och där tänker man så, gud vilken intressant... Tänk om vi skulle hamna i en pandemi till.
Mm.
Som skulle vara... Men tänk om vi skulle hamna i en pandemi där också liksom... Som bara skulle pågå längre. Eller du vet, att de hårda nedställningarna skulle fungera längre. Det känns som att det är mycket enklare att koppla loss oss mm. från verkligheten än vad... Jag trodde.
Mm-hmm. För jag känner nämligen... Jag tror jag känner så här med Clavicular.
Ja.
För jag har känt mig så himla rädd för, du vet, hela manosfären ganska många år. Man
ja.
Tycker det är så himla obehagligt vad det som växer fram där.
Jag vill också
där.
Säga han är inte riktigt
Nej,
en del av manosfären.
Nej, han är inte en del av manosfären. Men det är ändå en så manlig kultur.
Alltså han är ju väldigt omfamnad av manosfären.
Ja.
Och han men säger mycket hora och sånt.
Ja, men precis. Men... jag känner mig inte så rädd för honom. Eller förstår du? Jag känner mig inte...
Nej, men jag känner mig inte heller rädd.
Jag känner att, så... för att han är själv som en symbol. Och jag tänker att... Jag tror att de flesta människor fortfarande har en koppling. Alltså,
ja.
Så att han blir ju ett spektakel. Alltså, jag
ja.
Tror att folk, unga män... Alltså, de kan säkert fascineras av honom. Men jag tror han har låg potential att liksom forma en generation.
Nej, men jag tror
eftersom
inte
han har...
Nej.
Förstår du vad jag menar?
Ja, det är inte alls det jag menar.
Nej.
Jag tror inte alls...
Alltså, jag tror inte att det är det du menar.
Nej.
Jag bara beskriver
ja,
min känsla
ja,
för
nej, men jag menar,
hyperrealismens fjärde steg.
Ja, men exakt. Men
ja.
Jag tror typ, ja, precis. Och så jag tror inte nu som vi är nu att det kommer bli så.
Nej.
Men att det bara känns som att vi lever som en slay... person sa på radio under pandemin att vi lever i pandemins tidvarv. Att det känns som att vi är liksom en stor pandemi bort.
Mm. Mm.
Från inte att man skulle bli påverkad av honom utan att man skulle bli honom
ja, ja.
Om man var ung.
Ja.
Liksom.
Ja, är det sant?
Det tycker jag är så spännande.
Jag har ju satt mig in lite grann i en annan ungdomskultur.
Vem?
Nej, men jag har tittat på de här dokumentären om Lundsberg.
Oh my god, jag var så nyfiken på att se.
Ja.
Jättebra.
Ja. Ja. Nej, men det finns ju en dokumentärserie nu som går på SVT som heter Arvtagarna.
Mm.
Och den handlar om den här elitskolan, internatskolan Lundsberg som... Hur skulle Baudrillard karakterisera?
Jag vet inte om Baudrillard skulle säga det, göra det. Nej. Men jag trodde ju länge att det var den Jan Guillous ondskan roman handlade inte om. Men det var ju en annan.
Han gick på Solbacka. Men och den vet jag inte om den finns kvar. Men det är ju samma...
Penalism,
ja.
Kamrat uppfostran. Allt det har jag lärt mig från Jan Guillous roman, Ondskan.
Ondskan, ja. Och, nej, men den här skolan har ju funnits väldigt länge. Nu har jag sett dokumentärerna, men nu har jag ändå glömt bort hur länge. Men i många decennier.
Många år.
I många, många år. Och den är baserad då på, den kommer ur, kopierar den här liksom anglosaxiska boarding school-traditionen där ja, liksom eliten skickar iväg sina... som också kopplade till liksom koloniala brittiska liksom projektet. Att här skulle... liksom kolonialmaktens makthavare och herrar, de skulle fostras här.
Mm.
Och det fanns en sån idé och de skulle fostras i den här kamratuppfostran, de skulle lära sig att lyda och att ge order. Och det här har ju under åren, och då är det den här dokumentären, nu har jag sett 2 av 3 avsnitt, det tredje avsnittet är ännu inte publicerat, så vi får väl se, och det kommer att vara publicerat när podden kommer på fredag. Men, nej men då skildrar det, jag tycker ändå det är intressant. Nu är jag så pass gammal så jag har varit med om några liksom sådana här skandaler tidigare. Det kommer ju hela tiden, var tionde år så kommer det ju en ny så, herregud, de slår varandra och piskar varandra på Lundsberg. Nej men den handlar om en situation, Lundsberg är då en elitskola, det kostar 360 000 kronor per år att sätta sitt barn där. Man bor där på internat i sådana olika hem, studenthem. Och i de här studenthemmen så finns det en hierarki, och bland eleverna så finns det en hierarki, beskriver då den här dokumentären och många andra skildringar, som bygger på att de första åren som du går där så är det total underkastelse. Du ska lära dig att lyda. De som är över dig i hierarkin kan säga till dig att göra vad som helst. Och du ska lyda. Och poängen är inte egentligen själva straffet eller lydnaden, utan poängen är att du ska lära dig att hålla käften om det här. Mm. Du ska lära dig att bli en del av den här tystnadskulturen, den här hederskulturen som det här är ett uttryck för. Och sen ju när du blir äldre så får du själv då bli en som får befalla de nya.
Mm.
Och många som går där har ju sina deras föräldrar har gått där. Så att det här går igen liksom, är ett arv över generationer. Och det här, det är så dyrt att gå där, och det också finns en koppling till kungahuset, vad heter han, Carl Philip.
Alltså du som jävla sosse nu. Glömde du var vår prins?
Ja, han har gått där. Och det är ju alltid liksom det yttersta tecknet på att någon har lyckats med sådana överklassprojekt, att man får någon koppling till kungahuset. Men
dröm.
Ja, men precis. Och då är det i alla fall, det som har hänt nu är att det har varit en rättsprocess, för att skolan anmälde till polisen ett tillfälle där några elever hade gått in och misshandlat några andra elever på natten.
Ja, varför anmälde de det då? Var inte det lite så?
Varför anmälde de det? Jo, därför att det här blev liksom nådde ut på något sätt. Det började läcka utanför skolans väggar. Och då när de gör den här polisanmälan, då börjar en av föräldrarna till ett av de här barnen som blir polisanmäld och sen stängs av från skolan. Hon börjar grotta i det här, och det är hon, Gunilla von Platen. Och hon är ju en intressant person. Hon är ju en svensk entreprenör, affärskvinna, väldigt, väldigt framgångsrik, startat egna företag. Men hon har ju hennes bakgrund är ju att hon kom som flykting, som barn till Sverige. Hon är född i Turkiet och hennes... De var tvungna att fly till Sverige på grund av någon konflikt. Ja, hennes mamma blev nästan mördad. Och, ja, de kom till Sverige, fick asyl. Hon har växt upp här. Men hon har växt upp inte i de här elitmiljöerna. Hon är verkligen så en self-made woman. Liksom. En kvinna. En själv... Vad heter det? En framgångsrik kvinna i sin egen rätt som har tagit sig fram.
Eller som vi säger här i podden, en mäktig madam.
En mäktig jävla madam. Och
så jag vet ingenting om vad hon gör.
Och sen har hon gift sig med en då von Platen som är en gammal svensk adelsfamilj, men hennes man är inte heller, har absolut inte heller gått på Lundsberg, utan det är väl bara någon sån, ja, någon som har ett adligt namn, men de kommer liksom inte ur de här yttersta elitmiljöerna. Och då när hon börjar prata med sin son, han har blivit polisanmäld, han stängs av. Han börjar gå till en psykolog. Och det är ju i sig ingenting som de här familjerna brukar kanske göra. Och där i samtal med psykologen, då kommer det fram mer och mer vad som har hänt honom de här åren han har gått på den här privatskolan. Och då är det helt fruktansvärda berättelser.
Vad är det som har hänt?
Nej, men han har blivit... det har stått varje... Välkommen tillbaka till flyktingförläggningen. Din jävla Mellanöstern, hora, terrorist. Alltså ett rasistiskt liksom, mobbning.
Ja.
Och våld mot honom. Som har bara pågått och pågått. Man blir väldigt ledsen.
Vilka jävla bönder.
Vilka jävla fittor de här jävla...
Nej, men, vad är det för språk?
Förlåt. Ja, vilka fruktansvärda människor.
Det är väl också bara killar.
Det är killar och tjejer, ja. Men de bor ju på olika elevhem. Och det här är då i killarnas elevhem. Och det har pågått under flera år. Och hon blir ju helt förtvivlad. Och det som har hänt då, som är bakgrunden till den här misshandeln, det är att det har varit en roast.
En rostning.
En rostning. Som har föregripit då den här misshandeln.
Alltså komediformatet när man ska...
Ja, och där har det varit... den har varit så grov. Det har varit mycket så. Du, din jävla jude, synd att inte Hitler lyckades.
Alltså, men herregud.
På den nivån. Och då har också vuxna, den här husfar, det är så äckligt ord. Husfar, deltagit, ingen stoppar det här. Ja, så det finns liksom en bakgrund till... den här misshandelssituationen, och den ignorerar skolan helt, utan de är så, okej, de här eleverna de har gjort något dåligt, vi stänger av dem, problemet är löst. Men hon ger sig liksom inte, den här Gunilla von Platen, för hon är så förbannad. Så hon börjar nysta i det här, och då kommer mer och mer fram, och så handlar den här dokumentären om hur skolan hanterar och inte hanterar det här. Och då beskrivs ju i ingående då den här kulturen, rasismen som är så fruktansvärt grov, och misshandeln, och också de här systemen då med penalism som, och total lydnad. Och det värsta som kan hända en elev, det är om man inte lyder sin överordnade fucking fascistledare, då blir man så kallad poänglös, och då blir man en outcast, då blir man kastlös i det här systemet och för livet. Alltså då är man utstött i den liksom svenska näringslivseliten for life. För evigt. För resten av livet.
För resten av sitt liv.
För resten av sitt liv. Så att du måste underkasta dig. Ja. För att det är också så här med Sverige. Sverige är ett så litet land. Alla de här människorna... Har legat med varandra. Gör affärer med varandra. Sitter i samma styrelserum. Känner varandra. Vill gå på kungens fester. Vill gå på varandras fester. Där görs affärer, där liksom...
Men varför gör hon det här då?
Vad sa du?
Varför gör hon det?
Hon är väldigt förbannad åt sin sons vägnar. Och hon är inte själv. Jag tror också att det handlar om det.
Att hon är så, jag behöver inte er.
Jag tycker det är intressant i dokumentär, för hon är så här, det här är jättedåligt för mig, för mina affärsmöjligheter. Jag känner mig jätterädd när jag gör det här. Det kan få,
vet du vad, jag hade inte gjort det.
Stora konsekvenser för mig, men jag måste stå upp för mitt barn i slutändan. Och hon är också, nu får vi se liksom en version av den här berättelsen, men jag tycker hon framstår som jag tycker hon man känner för henne. Och sen kan man undra så här, hur fan, varför ska du från början sätta ditt, det är som sagt,
verkligen.
Alla vet ju att det här har pågått i decennier på de här skolorna. Varför skickar man sitt barn dit?
För att man hoppas att ens barn ska bli den som mobbar.
Nej, vet du varför? För att man hoppas att ens barn ska få bli del av det här nätverket.
Men
som
kan
styr...
de inte ses på helgen?
Vad sa du?
Kan de inte ses
Nej,
på helgen?
För här knyts de här vänskapsbanden, här byggs den här lojaliteten upp, här...
Alltså jag fattar, men det är lite så... Världens minsta violin
typ. Nej, men jag pratar om en maktstruktur som påverkar Sverige.
Jag förstår, men jag menar nu planerar jag bara till henne.
Ja, det håller jag med om. Men det som är intressant tycker jag med den här dokumentären och de här berättelserna om de här miljöerna är just, för jag tänker på Sverige, ibland är det som att vi har helt fel uppfattning om vad Sverige är för land. För vi tänker liksom, den så överberättelsen om Sverige är ju så här, ja, vi var världens mest jämlika land, ett socialdemokratiskt hegemoniskt projekt, och nu har det blivit nyliberalt och nu har allt gått sönder, bla 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 bla. Men under de strukturerna, alltså innan dess, så fanns ju, du vet, imperiet, stormakts Sverige, gamla, ett rikt gammalt en kungamakt, riddarhuset här i Stockholm,
snapphanarna.
Nej, men det är ju adelsfamiljer. Ja. Som sen i början av 1900-talet gifter sig ihop med den nya ekonomiska makten. Det här är liksom maktstrukturer, familjestrukturer, traditioner. De har alltid varit emot demokrati från början. Sverige var ett av de länder i Europa som var senast in i demokrati. Där de ekonomiska eliterna in i det längsta, politiska eliterna in i det längsta höll emot. Så att det finns en, liksom, under det här socialdemokratiska projektet finns de här gamla konservativa, djupt konservativa, djupt antidemokratiska, skulle jag säga, elitistiska värderingarna. Och de tycker jag kommer upp här till ytan. Och de, jag tänker på det nu, när det liksom, projektet, det politiska projektet som de här näringslivseliterna då representerar också gifter sig med det rasistiska projekt som är Sverigedemokraternas projekt, så ser man att det där går är väldigt lätt gifter sig med varann. Mm. Och det är precis den, jag tycker att man får syn på någonting i den här, med vilken lätthet de liksom ramlar in i de här rasistiska troperna.
Men tror du det är nytt?
Nej, det är det jag säger.
Nej, precis. Det har inte kommit med SD. Liksom.
Nej, det har inte kommit. Nej, det är det som är min poäng. Ja. Det här är under ytan.
Ja, att du känner som nu är de bara hemma.
Ja. Det här är så bekvämt. Ja. Det här är så att, jag menar bara, den här, det finns ibland en indignation över så här, hur kan högerpartierna samarbeta med SD?
Rasister.
Nej, men de här gamla strukturerna finns här.
Ja.
Och de,
det är det som byggde deras förmögenhet.
Och de har en känsla av så att de har rätt till makt, att de har rätt till inflytande, att de har rätt att få bestämma. Ingen jävel ska få lägga sig i. Ingen ska få veta vad som händer.
Det är lojalitet. Får jag fråga dig en fråga? Mm. Som mamma.
Ja.
Hade du gjort så här?
Som Gunilla von Platen?
Alltså, om du hade satt ett av dina barn på en skola där det var så, och bara ponera. Ja. Och den blev så mobbad och du visste så här, åh gud, nu kommer jag verkligen göra det här mitt barn till en utböling. Mm. Alltså, för jag förstår driften att stå upp för sitt barn.
Mm.
Men vad tror du att det kommer bli? För tror du någonting kommer förändras på Lundsberg? Alltså, som du säger, det här har man ju hört om en gång var tionde år.
Nej.
Eller var femte år.
Men nej, jag tror ingenting kommer förändras. Jag tycker att hon var naiv då.
Ja.
Eller de. Men de...
För att nu, förra veckan, på Kulturdebatt faktiskt, i Dagens Nyheter, så kom ju Camilla Läckberg med ett debattinlägg som var så här, mitt barn har det jättebra på Lundsberg.
Ja, och det är också några andra som har sagt. Man bara, vad kul för dig, Camilla.
Ja, men också, varför skriver du? Det är så kul att Kulturdebatt ens tar in den texten. Ja.
Var det på Kulturen? Jag tror det var på Kultursidan.
Nej, jag tror det var Kulturdebatt. Men vilket fall som helst. För det första tycker jag att det skulle vara till Svenska Dagbladet.
Ja.
Och för det andra, så jävla... Och då känner man ju hur hela skolan sluter sig igen. Alla de sluter... Det är, väl
det är
bara,
klart att de sluter
det är
sig.
Det är, de säger
det är
så här,
hela poängen.
Vi bryr oss 0% om din mobbade son.
Nej, alltså det är hela poängen med systemet.
Ja, men det är det jag menar.
Det är systemets logik.
Varför ska man ens ge sig på systemet då?
Nej, jag vet inte. Men nej, så kan man ju känna. Samtidigt, jag tycker, för mig som tittar på den här dokumentären, så tycker jag att det är intressant.
Ja, precis. Det är ju bra innehåll.
Det är bra... Ja, det är en bra liksom spegel av en maktstruktur som är viktigt att vi känner till att påminns om
när man... Nej, jag menar mer som i mammarollen nu med
det här. Nej, om i mammarollen om varför man skickar sitt barn dit.
Ja, men eller typ så här,
jag tror man skickar sitt barn dit för att man vill att den ska få bli en del av Sveriges framtida ekonomiska elit.
Jag menar att det kanske inte alltid är bra att tala ut.
Nej, då menar hon borde ha hållit snattran.
Ja. Ja. Det är vad jag tror.
Ja.
Hon kanske inte heller stå ut med att hennes son blir polisanmäld.
Nej, men så kan det
för
vara.
Det kan ju också vara att hans rykte blir förstört av det.
Ja, det, och det vet man ju inte. Nej. Och jag är inte så jätteintresserad av det. Jag är bara intresserad av den här miljön. Mm. Jo, nej, men jag tänkte också... Det är så himla typiskt då. Men det är också, det är självklart men ändå logiskt att hon blir ju såklart av de andra föräldrarna utpekad som den jävla snitchen.
Mm.
Golaren som borde ha hållit tyst om det här. Och hon är, blir då problemet. Och jag tänkte på, för jag gick ju på Handels i Stockholm som är också en sån här elitmiljö... som är stängd, den, alltså, den är mycket större och det är folk ändå liksom äldre som går där. Men då var ju jag en gång med och jag var ju med i den skoltidningen som vi hade då. Har jag berättat om det här?
Nej, tror jag. Nej. Eller, jag vet inte.
Men vi hade en skoltidning som hette Hermes och...
Efter Hermes?
Efter, efter den grekiska mytologin.
Ah!
Ja, ja. Hermes med sina bevingade fötter som är bud, kommer med information. Okej. Och då var det i alla fall så att den här finns inte längre, den här skoltidningen, för nu
tråkigt.
Ja, men faktiskt, för att vi hade ändå en journalistisk
ambition.
Berätta
vad du skrev i tidningen.
Då var det ett avslöjande som var att en studentförening på Handels hade bjudit in till en herrmiddag där man sitter och sjunger så snaps
om nazismen.
Ja, strippor.
Självklart.
Till den här middagen.
0% förvånad. Han hade blivit besviken om det inte var strippor där.
Men då skrev vi om det.
Ja.
Och då plockade Expressen upp det. Och var så... strippor på elitskolan. Handels, och det blev ju väldigt bra.
Kul, fan vad kul för dig.
Ja, men det
var
inte
då
bara
du blev tidningskvinna.
Ja, för att då var vi några som blev uppkallade till rektor. Och gissa vad rektor sa.
Hur fan kunde ni skriva om det här i tidningen, era jävla idioter?
Ja, det här, ni har brustit i lojalitet mot skolan. Ni devalverar värdet på er egen utbildning.
Och, jag förstår vad han menar.
Och vi var så här, vi bara, vi står upp för sanningen. Och det är, vi, det är ni som är problemet och inte vi, och så vidare. Så det blev en sån rättfärdig, otroligt själv.
Ja, men jag förstår allt det där. Men det är så, om man ska verka i de där systemen, då tycker jag inte man ska försöka göra uppror mot dem.
Nej.
Alltså, jag tror inte att och jag menar inte då du som student. Nej. Alltså, jag menar mer som förälder. När man, det är klart. Men jag tror inte man kan riva härskarens hus med härskarens egna verktyg.
Vem sa det? Frans Fanon?
Nej, var inte det... Var det Fanon? Ja, det var det Fanon.
Men nej, men du har ju rätt i det. Men det jag vill, det är bara att den här jävla skolan ska stänga. Den borde ju bara stängas.
Men den kommer inte stänga.
Nej, den kommer inte stänga. Och vet du varför?
Nej.
För, på grund av det jag precis har berättat. Om de gamla...
Gud, nej, det var en fälla. Det var en fälla som visade att jag inte hade förstått vad du menade.
Det här är gamla, riktiga, tunga maktstrukturer som ligger där under.
Jag hade velat gå.
Men, Gud, det känns som att du inte fattat någonting.
Jag hade
det.
Velat gå.
Vad hade du gjort? Piskat. Det fanns en grej som de har i ett bälte som heter Porsche-bältet. För du...
På skånska, Porsche-bältet.
Ja, och som man misshandlar då folk med. Och en annan vanlig bestraffning är att man rycker upp någon mitt i natten. Det här tycker jag verkar så jävla hemskt att de hela den ska rycka upp folk mitt i natten. Kasta in i duschen.
Nej,
och så varannan hink, iskallt, kokkallt. Det är tortyr.
Tänk det, som när jag och min bästa kompis Fanny på gymnasiet skulle vara vaken i 24 timmar.
Det här är inte alls som det.
och jag till sist råkade somna och hon hällde glas vatten på mig.
Ja, det är inte alls som det.
Eller det här med din historia om skoltidningen är som när jag på eget bevåg när jag gick i fyran startade en skoltidning som jag kopierade upp i min pappas kopieringsmaskin där jag hade lite olika artiklar, bland annat om att han som är fortfarande min bästa kompis nu var väldigt snål för han ville inte låna ut sin pennvässare gratis. Då hade jag en grävande artikel om det, att han tog betalt för det. Så hade jag en tävling där man fick rösta fram klassens sötaste kille. Och sen fick jag jättemycket skäll och så blev skoltidningen nedlagd.
också du tystad.
Jag blev tystad av makten, av makten, men jag bara ville säga vem den sötaste killen i klassen var.
Ja, okej. Men så var det med det.
Ja, jag tycker bara att det låter som ett uselt affärsbeslut av Gunilla von Platen. Är det någon annan förälder som talar ut?
Det är det som är så intressant, för i slutet av, för hon är så, hon har någon chattgrupp med massa andra föräldrar, hon är så här, ni måste också tala ut, alla bara gör du det?
Jätteduktig du, block.
Heja dig, Gunilla von Platen. Men i slutet av nu andra avsnittet som jag såg, då är det en annan pappa som bara, nej men nu är det, nu. Nej.
Men om inte det är typ Stefan Persson, så känner jag att det inte har någon bäring.
Det var inte Stefan Persson.
Nej, det är det jag menar, så ingen kommer bry sig.
Men det var en sån Östermalms pappa.
Vet du hur många sådana det finns?
Ett gäng, ett bra gäng. Ett bra gäng.
Ja, vet du vad, all lycka till dem.
Ja.
Det du och jag kan göra är som vi ska göra med de här datacenterna.
Vad är det?
Bomba.
Jag uppmuntrar absolut inte till våld.
Bomb. AI drönbomb.
Okej.
Okay. Jag kommer att lägga ner den.
Mm. Det är ju jättemånga datacenter i USA som har stoppats nu.
Pandemi.
Om vi tar ska fram, du sprida ett, bio, vi tar fram ett biovapen?
Vi biovapen på Lundsberg.
Okej. Okay. Yes. Una bombarens manifest, som sagt.
Längtar!
Okej, okay, Tone. Men det var, jag kände att det liksom...
Jag kände det.
Nej, men jag kände att du liksom inte gick igång på det här ämnet.
Men så här känner jag. Alltså jag förstår vad du menar. Det är ju skitupprörande. Det är de som styr Sverige, bla bla bla. Mm. Så här känner jag också. Ni kan ha varandra. Slå ihjäl varandra där borta då.
Mm. Jag vet, men jag tycker, jag förstår vad du menar och jag har respekt för den. Nej, inte jättemycket respekt.
Jo,
men
har du inte respekt
jo, jag har total respekt för det. Men
soft left.
Jag är soft left. Men det jag tror att om du bara lämnar dem, det är bättre att stänga den skolan.
Vet, men de kommer aldrig stänga den. Alltså vi har fått
så uppgiven. Du är så. Kommer du ihåg förra veckan när vi pratade om hyperpolitics? Att ingenting, det går inte att ändra.
Tror
några
du
strukturer.
Att de kommer att stänga Lundsberg?
Nej, inte nu.
Nej.
Men någon gång kanske. Man måste ändå ha hopp om förändring och att idéer kan bygga förändring.
När monarkin,
sanningen.
När vi inte längre har monarki, då tror jag kanske att det kommer kunna börja hända grejer som att det är så här, vi måste stänga Lundsberg.
Vi fick ändå demokrati i Sverige.
Tack så mycket.
Gud, du var så gnäll. Okej, jag är soft left, du är gnäll left.
Okej, vet du vad?
Du vill
det här ska vi driva i podden i höst.
Okej.
Stäng Lundsberg.
Nej,
men snälla, kan vi inte göra det?
Jo, det kan vi göra.
Vad roligt om vi bara blir så att vi bara kampanjar som fan för att stänga Lundsberg.
Det är en viktig reform.
Ja, tänk i och för sig, om vi verkligen ger oss fan på det.
Mm, tror vi kan få skiten stängd?
Jag tror vi kan få den stängd, men jag tror vi kan få skapa så mycket problem för Lundsberg.
Okej, okay, let's go.
Men det kommer kanske innebära vissa grejer, Karin.
Vad?
Resor.
Resor. Resor och kanske... Ja, det kanske hot.
En sak som Clavicular och det liksom communityt hatar är gestures. Alltså att man bara är en joker och skämtar. Typ. Det är så här töntigt, osexigt, bla bla.
Mm.
Och vi ska vara gestures. Och vara som sådana sjuka jokrar.
Ja, du menar att vi ska åka dit?
Vi ska åka dit och bara vara som sådana sjuka jokrar.
Hey, hey.
Och skapa kaos.
Okay.
Och bara typ så smällare. Och så till sist en brand, eller en sån här rökbomb. Och typ när de duschar, ingen vatten i kranen.
Någon lite så grilla.
Clown-grilla rörelse. Och så till sist kommer de
du
bara...
Du kan vara utklädd till den nunnan.
Jag är den
eller
nunnan,
ölburken.
Eller ölburken.
Jag är Pippi.
Och du är Pippi. Och sen så kommer det bara bli... Alltså det kommer, till sist är det bara så att vi orkar inte
nej,
med. Alltså
nej.
Vi orkar inte lyssna
du
på
er. Du kommer att piska mig med bältet.
Lite hårdare. Hårdare. Aj, aj. Så kommer jag. Vad tror du?
Ja, det tror jag är bra.
Let's go.
Let's go.
Stäng Lundsberg 2026.
Oh! Det är vårt vallöfte.
Vet du vad? Jag känner faktiskt politiskt engagemang.
Ja!
Första gången var så länge.
Okej, okay, vi kan säga så här. Det parti
som säger att de ska stänga Lundsberg.
De får vår röst.
Nej, de kommer inte få min röst. Jag kommer sign me up. Jag hänger med när
så?
Vi stänger ner.
Okay.
Let's go. Är det som vi säger, låt gå.
Låt gå. Nej, nu säger vi, nu kör vi.
Nu kör vi.
Nu kör vi.
Karin, okej, Tone. Tusen tack för det här.
Tusen tack för det här.
Jag vill också säga att jag tycker att det är jättemodigt av Gunilla von Platen.
Jag tycker...
Platen. Alltså, jag, kan inte säga ett enda ord eller namn idag.
Nej, Gunilla. Det är bra gjort.
Bra jobbat.
Bra jobbat.
Vet du vad?
Mm.
vi bjuder in henne till podden.
Ah, fan vad kul.
Verkligen.
Ja. Jag frågar vad hon tycker om vår gesture-plan.
Vet du vad vi gör så här? Du tar det med Gunilla.
Jag tar det med Gunilla.
Jag är ledig den veckan.
Okej. Okej, okay. Vi ses i nästa avsnitt, sista avsnitt.
Säsongens sista, och sen har vi ju våra sommaravsnitt med 4 böcker som vi ska läsa, som vi har pratat om.
Ja, det har vi ju. Och de ligger ju på Instagram.
Och sen kommer vi ju tillbaka, herregud.
Ja, det är snälla.
Ja, snälla.
Okej, okay,
hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.